den klarar sig, hoppas jag. Men låt oss bara be igen att Gud får fylla oss med hans ande. Herre, vi tackar dig, Herre, för att ditt blod har renat oss, Herre. Tvättat oss rena, att vi är vita som snö i dig. Att vi har vår rättfärdighet i dig, Kristus. Jag ber bara kring den här söndagen, Herre, när vi bara får samlas kring ditt ord, samlas kring lovsång, samlas kring gemenskap. Så tackar vi dig för att du är mitt ibland oss, Herre. Att du söker oss och vi vill dra oss nära dig. Herre, ditt löfte är när vi närmar oss dig så ska du närma dig oss, Herre. Så tack för att du är här och vi ber att din helige ande får vara närvarande i ditt ord, Herre. I Jesu namn. Amen. 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 Så underbart att vara här. Emanuel heter jag som sagt, gift med Elsa. Vi är så tacksamma att vi har fått inbjudan att få komma hit igen. Det var så tacksamt förra gången. Tack Lena för att vi får komma hit. Tack för dagarna som har varit. Tack hela församlingen att ni är här idag och att det finns förtroende att jag får dela här med er. Jag tänkte att vi börjar med att läsa ett bibelord tillsammans från Johannes evangeliet kapitel 14. Om det är så att ni har redan bibel med er så får ni gärna slå upp det. Annars så vill jag gärna att Elsa, om du vill, bara läsa det här bibelordet för oss. Och så börjar vi predikan sen efter det. Så kom gärna och läs för oss. Johannes evangeliet kapitel 14, vers 1-7.
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa det till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom.
Amen. Amen. Tack så mycket. Det här bibelstället så känner vi nog mest igen från just det här att Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Att ingen kommer till Fadern utom honom. Och det är sant och det står vi på. Men den här bibeltexten fick mig att tänka på lite andra saker än just fokuset på att han är vägen, sanningen och livet. Säg att du ska beskriva en känsla av att se fram emot någonting. En framtid som är bättre än nu eller någonting roligt som ska komma. Kanske man är lite sprallig eller så är man lite förväntansfull eller kanske till och med lite osäker. Det är det vi kallar för hopp. Det här tillståndet av förväntan. Och hopp är otroligt viktigt för oss som människor men ännu mer i det kristna livet. Och när jag läser det här bibelordet, när Jesus talar om att vi inte ska låta våra hjärtan oroas utan tro på honom och tro på Gud. Att han säger att det finns rum som han förbereder för var och en av oss som han ska ta oss till. Det väcker hopp i mig. Jag tycker det talar mycket om hopp. Men om vi kollar lite djupare på vad hopp egentligen är. Det som jag tänkt prata lite om idag, vad är hopp enligt Bibeln? Och hur ska vi förstå det som kristna och som efterföljare av Jesus idag och ännu mer i den tid som vi lever i just nu? Jag är personligen en del av en generation som brukar kallas för generation Z. Jag vet inte om ni har hört om det. Men det är ungefär de som är födda mellan 1997 till ungefär 06, där runt omkring. Och många namn har getts åt den här generationen. Bland annat så är ett namn som har getts till dem den hopplösa generationen. För det är en av bland de första generationerna som upplever att det inte finns någon framtidshopp. De ser miljön, de ser krig, de ser mycket elände i världen och säger att framtiden kommer inte bli bättre än vad den är nu. Vilket är hyfsat nytt i våran tid. Men jag som följer Jesus vet ju någonstans att mitt hopp är byggt på någonting så mycket större, så mycket mer fantastiskt. Någonting orubbligt i honom själv egentligen. Att han är vägen, sanningen och livet, att genom honom så har jag tillgång till Gud och att han förbereder rum för mig, det betyder att jag känner mig säker och har en framtid som är säker. Och jag tänkte prata lite utifrån det här med hopp. Och jag har 4 punkter egentligen som jag vill gå igenom, som jag hoppas kanske bygger och får oss att hänga ihop lite det här med hopp. Och de 4 punkterna är hopp som ett ankare. Det är hopp som ger kraft. Hopp som ger styrka mitt i lidandet. Och hopp centrerat kring Kristus. När det kommer till hopp, så oftast i vårt vardagliga liv, så använder vi hopp i en viss typ av osäkerhet. Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång. Men när vi använder hopp eller hoppas i vardagliga situationer, som till exempel att jag hoppas att det blir sol imorgon. Det är oftast kopplat till någonting i framtiden, en önskan att någonting gott ska hända. Eller en önskan att något dåligt inte ska hända. Till exempel, jag hoppas att det inte regnar. Eller det kanske är, jag hoppas att jag inte blir sen. Om ni hör det i de ordvalen någonstans, när man hör i tonen där, så ligger det lite en typ av osäkerhet. En ovisshet egentligen om vad framtiden har att komma med. Man vet inte om det kommer sol, man vet inte om det kommer regna, men man hoppas. Och det är inget dåligt i sig. Men när Bibeln pratar om hopp, om att hoppas, så är det grundat och mycket mer fast förankrat i Gud och hans egna karaktär. Snarare än bara en önskan eller en ovisshet om framtiden eller en förhoppning. Hoppet Bibeln talar om ligger mycket mer i en tro och tillit till Gud själv och ännu mer egentligen hans löften. I Hebreerbrevet 6, vers 19, då står det om att då skriver Hebreerbrevets författare att detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Hoppet någonstans är ett ankare som kan sättas in innanför förhänget, och innanför förhänget var där Guds egna närvaro var. Så hoppet kan få förankras i Guds egna karaktär, i den han är, i hans närvaro. Och genom Gamla Testamentet så ser vi många gånger hur hopp är oftast sammankopplat med Guds löften. När vi läser om Israel så har de löften om att få räddning ur exil. Det är löften om den kommande Messias som ska komma och upprätta allt. Bibliskt hopp är oftast kopplat med väntan på Gud. Och bygger alltså på honom, Gud som person, och inte omständigheterna egentligen runt omkring. Och vidare får vi läsa i Nya Testamentet när Jesus kliver in i bilden att han kommer och fullbordar majoriteten av de här löftena som lovades till Israel. Vi ser hur i Nya Testamentet att det fullbordas i Jesus Kristus som är våran härlighetshopp. Hoppet centreras kring honom och ännu mer hans uppståndelse från de döda. Så vårt hopp kan bli som ett ankare, dels i det Gud har lovat och fullbordat i skriften och ännu mer genom Jesus. Men många löften ser vi också som kommer framöver. Vi kan någonstans i en tillit och försäkran i det Gud har lovat och det han fullbordade också sätta då vårt hopp till det. Och på så vis kan vi veta att Gud, den som håller vad han lovar, kommer hålla det som kommer också. Hans ord blir en tröst och det bevarar vårt hopp. I Romarbrevet 15, 4, då skriver Paulus om skriften, om de löftena och det som står om Israel och Nya Testamentet. På ett sätt inkluderar vi idag i det, men han säger så här att allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skriften ger. Så någonstans med skriften, genom att sätta ett ankare i Gud och i Guds ord, så kan vi ha en förtröstan. vårt hopp kan sitta fast i någonting som är orubbligt. För Gud håller vad han lovar. Han har visat det i sitt ord. Men också, han har visat det, tror jag, i många av era liv. I mitt egna liv. Jag vet inte hur många här som har gått igenom tuffa saker. Vi alla gör det någon gång i livet. Men hur många här har varit igenom någonting tufft och sen har Gud bärit en igenom det? Är det någon som har varit med om det? Att Gud har bärt en igenom något tufft någon gång? Ja, det är ändå några stycken. Jag hade så också i mitt liv. Min mamma var otroligt sjuk och hon opererades för bröstcancer och så skulle hon ha cellgifter och hon reagerade jättedåligt och var in och ut ifrån sjukhuset och fick akut opereras i tarmarna. Och det var en tuff och en jobbig period för mig och min lillebror och min mamma såklart. Men Gud tog oss igenom det. Och min mamma mår jättebra nu och hon mår fantastiskt bra. Men vårt hopp kan alltså byggas någonstans på Guds löften i Gamla testamentet och där han fullbordade Jesus. Men också i det i våra egna liv där Gud har tagit oss igenom saker och vi ser att han har hållit. Det blir att vi kan ha ett hopp om att han kommer ta oss igenom nästkommande saker också. Det kan alltså vara ett fast ankare i vem Gud är. Men vidare då, om man kollar på hopp som ger kraft. För vi kan blicka bakåt, in i skriften och i våra egna liv. Och det kan ge oss hopp för framtiden. Men vad gör hopp för oss nu, här idag? När vi lever bara våra vardagliga liv. Någonstans vet vi att Gud är hoppets Gud. Det nämns i Romarbrevet 15. Han är levande här och nu. Det betyder att hopp inte är bara för framtiden, utan det är också till för oss i det vardagliga. Romarbrevet 15:13 säger: må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Så för att hopp någonstans inte bara ska vara en framtida grej utan få vara kopplat med oss här och nu, så tror jag det är nyckel i just den helige ande. För när Jesus vandrade här på jorden så pratade han om himmelriket var nära. Han kom och predikade evangeliet om att himmelriket var här. Han gick runt och helade och upprättade folk. Han drev ut onda andar. Han gav någonstans en försmak på det som ska komma. Han var det som Israel hoppades på. Den messias som de väntade på. Jesus levde ett liv som du och jag inte kunde leva. Ett perfekt liv i koppling med Gud. Vidare så gav han lärjungarna den här försmaken. Där de också fick gå ut och predika evangelium och hela människor. Och driva ut onda andar. Och peka på att himmelriket var här. Guds rike var på ingång. Vidare vet vi hur Jesus lever. Och sen dör han på ett kors för dig och mig, för våra synder. Där han blir begravd och på tredje dagen uppstår igen och besegrar döden. Han vandrar en stund till och pratar med lärjungarna. Och så berättar han om det som ska komma. Han lovar att en helig ande ska få komma. Och efter himmelsfärden så vet vi att senare på pingstdagen så utgjuts anden. Och det som Jesus började med att göra fortsätter vidare in i lärjungarnas liv. Och vi vet än idag att det också är någonting för dig och mig här och nu. Att samma ande som faller över dem finns tillgänglig för oss idag. Och det som vi hoppas på, det här himmelriket, Guds rike som vi vet ska komma och fullbordas, finns tillgängligt här och nu genom den helige andes kraft. Där sann glädje och sann frid finns tillgängligt för oss. Vi kan hoppas på helande och upprättelse mitt i våra församlingar. När vårt hopp någonstans är riktat mot honom, så ger det inte bara en trygghet mot framtiden, utan det ger oss kraft för här och nu. Jag tänker på ett tillfälle när jag flyttade till Göteborg. Jag kommer från Örebro från början. När jag flyttade till Göteborg och började i Linnéakyrkan där jag jobbar idag, så hade vi varje tisdag bön. Och vi kunde ses kanske 3-5 stycken, på sin höjd 8 stycken. Och det var lite svårt, för ibland blev man lite hopplös och man blev lite uttömd på kraft när vi inte var så många. Det var lätt att bli missmodig och känna sig som att det inte fanns någon längtan i församlingen till bön. Men någonstans mitt i det, även om vi var få, så satte vi vårt hopp till honom. Inte omständigheterna, inte hur många vi var, utan till honom. Och där någonstans fick vi kraft att varje tisdag fortsätta be och söka Herren. Be för vår församling och de runt omkring oss. Vi litade någonstans på det han har påbörjat i oss och i oss som församling. Så vet vi att han kommer fullborda det. Så någonstans fick vi, genom att ha vårt hopp till honom, fick vi kraft för där och då. En vanlig tisdag kväll. Att fortsätta be. Även om vi inte såg så många komma. Även om vi ibland bara kanske kunde vara 3 stycken som samlades och be. Så fick vi kraft att stå i bön. Och någonstans det som är fantastiskt är nu. Att nu, 2-3 år senare, så ses vi 20-30 stycken varje tisdag. Jag tror här om några veckor sedan så var vi upp mot 40 stycken som samlades på tisdag. Bara för att be. Vårt hopp någonstans var satt i honom och inte antalet människor. Vilket förlöste kraft att vi kunde fortsätta stå i bön. Stå orubbligt fast och vara uthålliga. Och det resulterade i att människor såg den kraft som fanns i bön. Och ville koppla samman med dig idag. Så hopp är egentligen inte bara ett tryggt ankare för en säker framtid. Utan även något som ger oss kraft för här och nu. Ett välkänt bibelord, Jesaja 40, vers 30-31, talar om hur ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla, men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar, det springer utan att mattas, det vandrar utan att bli trötta. Så hopp kan ge oss kraft för mitt i nuet. Men hur ska vi se när det kommer till de stunder där det inte ser så jättehoppfullt ut, när det kanske är väldigt jobbigt eller tufft, eller där livet slår till och det inte ser ut som det finns någon utväg, när vi möter på mycket lidande. Jag tror att hopp också kan vara en styrka mitt i det lidandet. Jag personligen just nu har haft lite problem med min rygg, vilket jag tycker är lite jobbigt. Jag är rätt ung, så väldigt liksom aktiv och så det är inte så kul att ha ont i ryggen. Jag vet Elsa, hon har också lite krämpor och så, men hon har annars också i omständigheter runt omkring, så har hon en nära släkting som inte har så mycket kvar att ge och ligger på sina sista andetag. Och jag tror inte det är bara jag som har olika krämpor eller människor runt omkring mig som kanske inte har så långt kvar. Men det första jag vill säga innan jag fortsätter vidare är att jag tycker vi aldrig ska ge upp på att be om helande. Aldrig ge upp på att be att Gud ska gripa in här och nu. För vi vet att vi har en Gud som kan hela och helar. Jag menar, jag har sett det innan. Men flera som har blivit helade i våran kyrka, och jag tror flera av er har varit med om det själva. Vi har sett det när vi varit ute och mött med främlingar på stan och berättat om vår tro och bett för dem, och de har blivit friska. Så och det handlar ju inte om att vi försöker manipulera Gud. Det är ingen magisk formel hur man ska be för att det ska ske. Utan vi litar på honom. Och det jag har sett är ju det mer vi ber och det mer vi litar på honom. Oftast det mer vi ser, mer helande. Och det mindre vi ber och det färre gånger vi liksom lägger våran tröst i honom. Det mindre som händer. Men i slutändan är det inte på grund av oss eller någon annan. Utan bara på grund av honom och hans timing. Så när vi har lidanden och krämpor och sjukdomar och lidande runt omkring oss, så vet vi att Gud kan gripa in här och nu. Men någonting som vi också vet säkert är att vi kan sätta vårt hopp till den framtid som kommer. När vi kollar framåt in, inte bara i några år framåt utan i det evighetsperspektiv, så vet vi också att vi alla har ett garanterat helande. När vi väl får möta Jesus ansikte mot ansikte, när vi får komma till Guds rike helt och fullt utbrett. När vi får möta med honom och han får torka varje tår. När vi får komma till en härlighet som är så mycket mer, så mycket bättre, så mycket mer underbar än vad vi kan förstå. Vetskapen om det hoppet som vi sätter i honom och till där ger oss styrka. Och kan ge oss uthållighet mitt i där vi står just nu. Mitt i de här lidande. I andra Korintherbrevet kapitel 4, vers 16-18. Då skriver Paulus så här till församlingen i Korint. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. När vi blickar på det som är evigt, när vi blickar på honom, så kan vi mitt i där vi står i få kraft och uthållighet. För vi vet att någonting så mycket bättre väntar oss. Därför kan vi gå med in i Paulus ord att vår nöd, det som vi står i, väger lätt i jämförelse med det som kommer. Därför tror jag hopp också inte bara är ett ankare för oss för en trygg framtid. Inte bara en kraft för oss här och nu, utan också en styrka mitt i vårt lidande. Jag börjar gå mot slutet nu, och det jag vill prata sist om, det är hoppet som är centrerat kring Kristus. Om jag ska gå tillbaka lite till det jag nämnde i början, så berättar jag om den här hopplösa generationen som jag tillhör. Som sagt, många namn har givits, generation Z, men jag vill lyfta upp en annan del som gör att jag faktiskt tänker att det inte längre är en hopplös generation, utan kanske till och med en generation som har mest hopp. Jag vet inte om ni känner till ungdomsbarometern som kom ut i slutet på 2024, där de tog en liten undersökning kring ungdomar mellan 15 års åldern och 24 års åldern, vilket är generation Z i princip. Då skrev de så här att enligt analysföretaget Ungdomsbarometern anser unga i åldern 15-24 att Jesus kommer bli trendig 2025. Och nästan dubbelt så många beskriver sig som religiösa än för några år sedan. Det visar några nysläppta årliga trendrapporter som i år består av svar från över 17 000 unga svenskar. Men det som slog mig lite extra, det är det som står lite efter. Det står så här att Johanna Göransson är livsstils- och konsumtionsexpert på Ungdomsbarometern. Och hon har noterat att många unga pratar specifikt om personen Jesus, inte bara religion. Så den här hopplösa generationen har en längtan och söker efter personen Jesus. Så den generation som kallas hopplösa generationen, som har en längtan efter personen Jesus, tror jag är en generation som har mycket hopp i sådana fall. Om de väl kommer att få finna Jesus. Jag tänker det kristna hoppet är inte någon sorts optimism. Även om optimism kan vara bra, jag uppmuntrar att tänka positivt, det kan vara nyttigt och bra för oss. Men många gånger när vi läser i Bibeln, de här personerna som är fyllda av hopp, var inte, eller hade ingenting egentligen att vara optimistiska om. Många gånger såg det mycket mer mörkare kanske än vad vi kan tänka oss nu. Det fanns inget ljus framför dem, men ändå var de fyllda med hopp. Det är för att det inte var baserat på omständigheten, utan var grundat i Jesus. Och eftersom det här kristna hoppet inte är grundat i miljön och inte grundat i krig och omständigheter, inte grundat i någon gängkriminalitet eller pengar eller utseende eller hälsa, utan i en person i Jesus Kristus. Den uppstående, han som regerar, han som är herre över allting. Då kan vi stämma in egentligen med det hopp som vi kan få hos Gud. Vi kan stämma in i psalmisten som säger i Saltaren 62:6: bara hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Så hopp som är det här i det vardagliga, som oftast kan ses som någon osäkerhet, att man vet inte vad som kommer, eller man hoppas att någonting ska hända, eller hoppas på något gott, så kan vi någonstans grunda oss i det hopp som kommer från Bibeln. Ett hopp som är fast förankrat i Gud själv, i hans karaktär, i den han är, i hans löften. Det kan vara fast förankrat i det han har gjort och det han har fullbordat genom Jesus. Det kan vara en kraft för oss mitt i det vi står i. Kraft till att fortsätta. Kraft till att göra mer. Det kan också vara det som ger oss en trygghet och en styrka mitt i våra lidanden. Allt på grund av att det är centrerat kring Jesus. Jag vill avsluta med ett bibelord. Sen så kommer Elsa bara komma upp och bara avsluta i bön, och jag kommer fortsätta vidare och spela lite lovsång. Och jag vill uppmuntra att i den sista stunden vi har tillsammans här, att när vi ber och lovsjunger, att vara frimodig att ta emot förbön. Förbön är fantastiskt. Jag tänker att för dig som vill ännu mer förankra ditt ankare av hopp i Gud, ta vara på att få be med och för varandra. Ta vara på att få få någon att lägga händerna på en och be. Om det är du som kanske står och känner dig kraftlös, då kan det få en möjlighet att få ny kraft genom hoppet från Gud. Eller du som lider av olika, på olika sätt, Gud vill komma och möta dig där du är. Om du är sjuk så vill vi be för dig, för att vi vet att Gud kan hela. Och dig som bara kanske vill närma dig Jesus, vill bara fånga in honom ännu mer och visa din tacksamhet, passa på och be. Elsa kommer finnas här, vet jag, och Lena tror jag också. Jag vet inte om ni brukar ha fler som brukar vilja be, men kom fram i sådana fall. Eller så ber du din granne bredvid dig, be för dig. Men jag vill avsluta med det här bibelordet, och sen så ska Elsa komma upp och bara be, och jag kommer börja spela på gitarren sen. Men jag vill avsluta med det som står i Filipperbrevet kapitel 3, vers 12-14. Paulus skriver det här. Inte så att jag redan har gripit det, eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag är själv gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Amen. Elsa, vill du avsluta med att be och bjuda in, och så ska vi fortsätta lovsjunga Herren.
Yes. Tack Emanuel, och ja, tack för att ni lyssnat. Jag hoppas verkligen att det har landat i era hjärtan, och verkligen uppmuntrar er att ta med er det som ni har hört idag, ta med er det och bevara det i era hjärtan, och fortsätt låta det forma under hela veckan, så att det inte bara blir någonting som vi lyssnar på just nu, utan att Guds ord får vara någonting som slår rot i våra hjärtan, som fortsätter vara någonting som växer och ger liv och kraft och hopp, som vi talat om idag. Jag bara tänkte på det här som Emanuel läste från andra Korintierbrevet 4:17. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Jag tänkte på det, både om du kommer hit och har smärtor och krämpor eller så, så ber vi ju gärna för dig. Och det som highlightas mycket för mig här är verkligen det att det, jo men både att det är kortvarigt, att absolut vi kan gå igenom livet och fortfarande ha det tufft, fortfarande liksom ha krämpor och smärtor eller någonting som vi brottas med, och så får vi ha blicken på att det kommer bli fullbordat i himmelen. Men sen så säger Jesus också att himmelriket är nära, och när Jesus säger att himmelriket är nära, så översätts det ibland till att himmelriket är inom räckhåll. Så att det är någonting som, även om vi inte är i himmelen just nu, så kan vi fortfarande sträcka oss mot det, och vi kan få smak av himmelen idag. Och vi kan idag få känna delar av himmelriket. Vi kommer inte få uppleva det helt och fullt just nu, men på den här jorden så får vi fortfarande sträcka oss mot himmelriket, för det är nära, det är inom räckhåll för oss idag. Så vi bara ber kring det. Vi bara tackar dig Jesus för att vi får fästa våran blick på det osynliga, på det som varar för evigt, det som väger tungt Jesus. Det är våra smärtor och krämpor och det onda idag, det väger lätt jämt emot det som vi kommer få tag på i himmelriket. Men vi tackar dig Herre Jesus för att himmelriket kan få vara här just nu Herre. Vi tackar dig Jesus för att du vill komma med bara glimtar av ditt rike här på den här platsen just nu Herre. Vi ber Jesus att vi ska få se människor bli helade den här dagen. Vi ber Jesus för den som bär på en tung börda, att den skulle få lyftas av Jesus. För du har sagt att det ditt. Ditt ok, det är milt. Det är milt och väger lätt, Jesus. Tack Fader för det. Tack Jesus för att vi får ha hoppet längre fram. Vi får hoppet på himmelriket, men vi får också leva i det idag, Jesus. Så vi ber Gud att vi inte ska tappa hoppet, utan att vi skulle få fortsätta be. Att även om vi har bett 1000 gånger så ber vi en gång till, 2 gånger till. Vi fortsätter be, som Emanuel sa, att de som inte ber mycket, de får inte se mycket bönesvar, men de som ber mer får se fler bönesvar. Så vi bara ber Gud att vi får fortsätta stå stadigt i bön, förankrade i hoppet om Jesus Kristus, om ditt rike, Herre, om din härlighet, om din helande kraft, Jesus. Vi tror Gud på att du har svaret, på att du har lösningen på alla problem. Vi tror att du har kraft, Jesus. Vi tror att du har makten att förvandla det som är här och nu idag, Jesus. Så vi ber Gud att du skulle få beröra vid våra hjärtan igen, Jesus. Så att vi får ha ett hopp som är så djupt förankrat i dig, Jesus. Inte bara i det vi ser runt omkring oss, utan förankrat i det vi vet om dig, Jesus. Om det är någon här idag som har börjat känna sig lite modlös, eller känner att tron bara tvinar, som då istället bara får gå härifrån och känna att de har så mycket tro, att de har tro som får flytta berg, att de får känna att de får kraft ifrån himmelen, att de får känna sig så påfyllda ifrån dig, Jesus. För du har inte sagt att vi ska gå i egen kraft, utan att vi ska få gå i din kraft, Jesus. Så du ger kraft åt den svage, Jesus. Tack Jesus. Tack, tack Jesus. Vi kommer ha förbönsplatsen öppen, som sagt. Och det är inte bara en plats dit man går till i liksom sista utvägen, utan det är första utvägen. Inte när man inte har några andra liksom hjälpmedel kvar, utan det är det första vi får ta till. Vi vill ta till bönen innan vi har testat med någonting annat. Så vi vill be för dig idag. Både om du känner att det är jättetungt och du behöver mycket hjälp, eller om du bara känner att du vill att vi ska lyssna in Gud, så tror vi också att Gud vill tala till dig idag. Om du vill ha vägledning, om du vill bara höra ett ord av uppmuntran eller vad som helst. Så, ja men, förbön är inte bara för den som känner sig brusten och sorgsen, utan vi får ge förbön i tacksägelse, i glädje, i sorg, i ilska. När vi känner oss hopplösa eller när vi känner oss fyllda av hopp, så vill vi fortfarande be. Vi vill alltid vända oss till Jesus och välkomna fram. Förbönsplatsen är öppen. Annars får ni gärna stå upp och lovsjunga tillsammans med oss.